På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Hemmaborgen. Och som ni hör så är det inte Elena Lövholms röst som ljuder, utan vi har fått ta in en ersättare i mig själv då. Billy heter ju jag, men som tur är ju ändå Fredrik Karlsson med oss som vanligt.
Ja, om det nu är någon trygghet att hålla i handen, så jag är ändå här.
Ja, men det tycker jag, tycker jag. Och vi ska ju fortsätta prata om ÖSK, och säsongen har ju rullat igång här för fullt, och vi har fått se de två första matcherna, och det har blivit två mållösa matcher för båda lagen då på planen. Ja, vad ska vi säga om ÖSKs start så här långt på säsongen?
Ja, att det är någon sorts icke-start. De ligger kvar i startblocken, kan man väl säga. Det är när man börjar titta på en säsong som rent journalistiskt, som jag gör, så vill man ju ha liksom så här stories som man kan börja med. Det är antingen hjältar eller syndabockar. Det är sånt man bygger storyn om säsongen, och just nu, det är ingenting som har hänt. Det är ingen som har blivit en syndabock, det är ingen som har blivit någon hjälte. Det är lite så att säsongen fortfarande är ett vitt blad.
Och det är väl lite så också att man inte har sett exakt samma tendenser som man såg under försäsongen, som var de här positiva signalerna, alltså inte lysa riktigt lika starkt i alla fall, samtidigt som man, i alla fall i spelet med boll då, samtidigt som man, det finns positiva delar, bland annat att man då har hållit två nollor också.
Ja, exakt. Det här frejdiga anfallsspelet har ju faktiskt kört lite fast.
Ja, vi ska väl försöka ta reda på varför också. Du har kollat på lite siffror här inför inspelningen om vad som kan ligga till grund för det här då.
Ja, eftersom det är ganska svårt att hitta, liksom sätta fingret på hur bra ÖSK är och vad har gått fel, vad har gått bra, så började vi titta på statistiken då. Och statistiken visar ju att ni som får pulshöjning så fort man nämner XG, så ni får hålla i er nu, för nu kommer jag att prata om XG lite grann. Alltså de expected goals, utifrån vilka målchanser och varifrån man tar avslut. Vad kan man förvänta sig? Det finns ju också då förväntade mål, förväntade insläppta mål och förväntade poäng som man då skulle... Om man tittar på det från ÖSKs sida, så skulle ÖSK då ha gjort 3,7 mål skulle de ha gjort på de här två matcherna. Och de har lite övertag där, så mot motståndet så 2,15 skulle de ha släppt in. Om man då översätter det till poäng, så skulle ÖSK ha tagit lite drygt 3 poäng på de här två matcherna. Så det är lite underprestation i anfallslinjen, får man väl säga.
Samtidigt som vi var inne på att överprestationen då i försvaret, som man ju också kan säga, den väger nästan upp i alla fall, att de skulle ju förmodligen kanske kunnat stå på 2 poäng, även om det kanske var 1-1 matcher, kanske det skulle ha varit lite mer rättvist.
Och det måste man väl säga är en stor framgång, om man säger, för ÖSK då, att försvaret håller fortfarande väldigt bra. Och det kan man också se, alltså när man tittar på siffrorna på en mer individuell basis, så kan man se att Samuel Dahl är näst bäst i ligan på defensiva dueller.
Okay.
Ja, jag tror att han toppade listan efter premiären, har nu halkat ner på andra plats. Men han är inne i enormt mycket defensiva dueller. 35 totalt registrerade på 2 matcher. Det är ju väldigt mycket.
Man undrar hur många av dem han vinner på grund av sin snabbhet, eftersom det är ju inte den största fysiskaste spelare, men det är inte det man tänker kliver in och vinner massa dueller så. Men han har ju snabbhet och andra egenskaper säkert som gör att han lyckas med det.
Ja, den där siffran med 35 dueller skulle ju faktiskt kunna vara 35 förluster. Det säger ju ingenting, det är ju bara att säga hur många gånger. Ja, fast han är ju faktiskt, han är ju bäst vinstprocent och över 70%, i alla fall i ÖSK då. Mm. Så han vinner över 70% av sina dueller och det är ju väldigt bra. Och precis, jag tror att han vinner både genom att vara snabb och, men är det inte så att Samuel Dahl känns väldigt smart också?
Jo, absolut. Han lever nog på det också, sin spelförståelse. Defensiv spelförståelse också. Han har ju bra även offensivt.
Ja, och han är ju uppväxt om man säger som en central mittfältare. Mm. Det var ju, det är nu de senare åren som han har egentligen spelat vänsterback. Mm. Och tanken var ju att han skulle spela offensivt. Det har han ju inte riktigt kommit fram till.
Nej.
Så där finns det ju mer. Men han har ju ändå visat att han är en av lagets bästa spelare, det tycker jag.
Mm. Ja, nej, exakt. Det är väl där det saknas lite offensivt. För det var ju mycket där mål som låg bakom på vänsterkanten under försäsongen också. Mm. Att kan hitta ut på honom där.
Ja, jag tycker att det är det som väldigt mycket har saknats. De här bollarna ut både till Daniel Björnqvist på högerkanten och Samuel Dahl på vänsterkanten.
Ja, det blir lite att när man väl hittar upp på Backman eller Seger eller Bark eller vilka det nu är som spelar på de här 10 positionerna. Mm. Att man hittar inte riktigt vidare snabbt därifrån till något vassare. Liksom.
Nej, precis. Och det tror jag också. Efter de man inte hittar ut på alternativen ute på kanten, då blir det även svårare för tiorna centralt. Mm. Det blir trängre. Mm. Jag har också hittat en annan grej som jag tycker säger en del om ÖSK. Det är antalet passningar på individuell basis.
Okay.
ÖSK passar ganska mycket. De ligger på, jag vet inte om de var 4-5, 3-4, något sånt. Mm, antalet passningar. De har ju också bollin av över 50%, som ju inte alltid är, det är inte alltid framgångsfaktor har bollen.
Nej.
Men man kan titta på den här antalet passningar på individuell basis. Mm. Där hittar vi 3 stycken. 3 av 4 i topplistan mest passningar i hela Superettan är ÖSK-are.
Asså? Ja, det är ändå anmärkningsvärt.
Ja. Och här skymtar också ett problem, tror jag, i ÖSKs varför man inte gör några mål.
Jag kan tänka mig att det är spelare som håller till ganska långt bak.
Exakt.
I planen.
Toppar listan, Axel Andresson. Han har passat bollen flest gånger i hela Superettan.
Uh-huh.
142 passningar har han slagit där bak. Naziro Moro är 2 på 140 och 4 då är Niklas Bergmark på 132. Mm. Det har räknat ihop till 414 passningar som mittbackarna i ÖSK står för.
Ja.
Och det är väl, det säger ju en del.
Och då har man också 3 mittbackar till skillnad från vissa lag som har 2.
Ja,
alltså,
precis.
Ändå så är det uppe på de
ja,
siffrorna.
Det är sant. Det borde ju faktiskt vara, om man är 2 så borde man faktiskt, ja.
Men sen så tror jag man kan läsa in lite i det där också, va? Att det just är Andresson som är högst av dem. Att motståndarna kanske hellre styr dem till han, eller till honom heter det, istället för att låta Bergmark sköta majoriteten av uppspelen. Även om det nu inte var så många som skilde de 2 åt. Men ändå kanske man kan lägga in något slags värde i det.
10 stycken fler.
Ja, det är inte så mycket. Men...
Nej, men jag såg att Andresson ändå skymtade, tror jag, i kategorin smarta passningar. Så var han en liksom... Han skymtade till där i närheten av toppen.
Ja,
Bergmark har också spelat in 26 passningar till den sista tredjedelen.
Mm.
Det är också höga, fina siffror. Mm. Så ja, ni får ta vad det är. Det är sådana siffror som man kan skotta fram. Men jag tycker ändå det här sista, att ÖSK håller bollen väldigt mycket i sin egen backlinje.
Mm.
Ser man på träningar så är det nog inte helt mot Christian Järlers idé. Det är ganska mycket när man anfaller på det sättet, när man inte direkt slår den längre passningen. Så då är det en del bollande fram och tillbaka.
Sen beror det ju på motstånd såklart också. Och i första matchen så mötte de ju ett lag som ställde sig ganska lågt också. Vilket ju automatiskt gör att ÖSK säkert fick ha mer boll. Komma upp lite längre med hela laget. Och därmed kunde rulla mer i backlinjen också.
Mm.
Så jag vet inte hur mycket av de där passningarna som skedde i den matchen. Och kontra mot Östersund, det kanske var lite jämnare i hur framåtlutade lagen var, eller man ska säga.
Ja.
Precis. Så vi får väl se när de möter lite mer offensivare motstånd också. Om de lättare kan hitta fram i sitt kontringsspel mot sådana lag.
Ja, det man känner då är ju att ÖSK spelar ganska svårt. Jag har just varit på en träning där det har varit väldigt mycket så här, det är kombinationsspel, det är en touch, det ska komma en löpning i samma stund, det är liksom två löpningar samtidigt, det är väggspel. Väldigt, väldigt snyggt när det funkar.
Ja, verkligen.
Men svårt att genomföra, och kanske då, nu senast var det ju på hemmaplan på konstgräset som de är vana vid. Premiären var på Stadsparksvallen, ändå okej plan, men det var ju lite lerig och lite spelarna spenderade en del av tiden att ni vet, så här, plocka bort lerkokor från dobbarna. Ja, det kommer att finnas ännu jobbigare planer än så under säsongen. Så jag tror ju att ÖSK behöver på något sätt mejsla fram ett annat sätt att anfalla på än att det ska bygga på att Viktor Backman tar emot på ett och sticker i djupled och sen så slår Daniel Björnqvist en djupledsboll på ett och sen blir det inspel mot det kommer att funka några gånger, men det är inte så man gör 60 mål i Superettan.
Nej, precis, men vi var inne på det i matchen senast ju också, att man just nu lever lite för mycket på det där snabba kombinationsspelet, att det är det som ska ta fram varje målchans. Det behövs nog något annat vapen för att, som du säger, göra fler mål liksom.
Ja, precis. Det krävs väl rätt många mål för att hänga med i toppen. De kommer ju inte kombinera sig. Jag säger inte att ÖSK tror det, men just nu är det främsta modus operandum, det är att man ska kombinera sig fram. Och det är svårt. Det kommer man inte göra 60 mål på. Då gäller det att göra mål på fasta situationer. För att kunna göra de här kombinationsspelen så måste man nog också bli lite bättre på att slå bollarna bakom motståndarnas backlinje. Och det har de ju varit väldigt duktiga på under försäsong och kuppen.
Och det var lite om ÖSKs första matcher. Vi ska titta lite på Superettan i stort också, tänkte vi. Alla lag har ju spelat två matcher.
Ja,
och
precis.
Det är fyra lag som har gått rent så här långt. Vad säger du om de lag som finns där uppe som har startat säsongen på bästa möjliga sätt?
Ja, att det är tre stycken som är jätteöverraskningar att de är där uppe och har gått rent. Och lite på olika sätt. Dels är det ju då nykomlingen Gävle som har vunnit sina två matcher. De har gjort två mål och tagit 6 poäng. De hade ju knappt några avslut alls borta mot Trelleborg, men vann den matchen ändå. De flyger lite högre än vad de borde kunna göra. Och sen har vi Utsikten med sina rutinerade armé där med Alexander Falsetas och vad de nu heter. Carl Boom har varit väldigt bra, vad jag har sett. Där kanske på något sätt att vi här i Örebro förra året tappade helt tron på vad rutin kan göra. Alltså med Ahmed Yassin och Yiluan Hamad och alla under flera år så tror jag att det har blivit så att man tappar tron på att rutin och erfarenhet. Utsikten har ju värvat då precis väldigt erfaret. Flyger högt just nu. Och sen då GIF Sundsvall som inte vann en match på hela försäsongen och cupspelet. Förlorade med 8-0 mot Hammarby cupen. Har också vunnit två matcher i början. Inte jättetjusigt kanske, men de har 3-0 i målskillnad. De grävde fram en 1-0-seger mot AFC.
Ja, precis.
Och sen då mera väntat Öster som ser starka ut. Vann senast med 5-2 mot Trelleborg. I den andra, då är det ju så här lag som man trodde skulle vara bra. Landskrona trodde man skulle vara okej. Brage är ju många som tror skulle vara en kamp om allsvenska plats.
Ja, framförallt där var det ju också en väldigt bra resultatrad på försäsongen som de hade med sig.
Ja.
Till skillnad från Sundsvall till exempel.
Och Trelleborg då, som jag tippat som seriesegrare, har 0 poäng efter 2 omgångar. Om man ska prata om de förväntade siffrorna så kan man säga att de har förväntat insläppta mål 1,6, men de har släppt in 6.
Det är inte PO nöjd med.
Nej, kan inte PO vara nöjd med. Det är som har en slips i målet hade varit bättre. Och sen Helsingborg då, som har inte bara två förluster utan två rätt tunga förluster också. åkte dit på, man var på övertid i första matchen.
Ja, är det 2-1-0 förluster de hade också, eller?
Ja, exakt. De har 0-2 i målskillnad.
Ja, Öster först och sen Gävle.
Ja, så de Gävle... åkte på en gäng skador också, tror jag, i den nu i andra matchen. Ja.
Men det som är intressant där också är att, som du säger, det är tydligt vilka som är flipp och flopp. Mm. Att Gävle är ju de som har spöat två av de här lagen som också skulle vara i toppen, eller förväntades vara i toppen i alla fall. Ja. Det gör ju att det blir så, men just att de har vunnit mot de två lagen är ju också starkt.
Tror vi att Gävle kan bli en sån där överraskning? Förra året var det ju två nykomlingar som gick väldigt bra i Skövde och Brommapojkarna. Brommapojkarna hela vägen till upp till Allsvenskan. Ja, Gävle
och
kanske.
Och nu tror alla att det ska vara Gais. Och sen blir det då Gävle istället.
Ja.
Ja, vi kanske inte vågar säga det efter två matcher. Men...
Nej, absolut inte. Gais har ju gjort det väldigt starkt också. Ja. Det blev ju bara kryss då efter att Östersund kvitterade med någon konstspark på tilläggstid uppe i Jämtland. Men sen så vann de ju klart mot Brage i andra matchen.
Ja, det var lite om superettan så här långt i helhet. Och utöver det så har det ju fortsatt varit mycket fokus på ishockey senaste tiden. Även om slutspelet nu är över för Örebros del så har ju mycket kraft legat på det för oss bland annat, och kanske för några som är lite dubbelintresserade av lyssnarna här också som bryr sig om hockey också, inte alla kanske.
Nej,
men vi tänkte i alla fall med tanke på det ge oss in på en liten fundering här som du har knåpat fram, vilket lag man skulle ställa på benen om ÖSK skulle spela powerplay.
Ja, precis. Ja? Den självklara, det är väl någonting som alla går omkring och
ja, det måste vara det.
Det är den mest naturliga tanken man kan tänka sig.
Du har haft många på dig på Twitter som ville ha svar på den här frågan.
Ja, precis. Mm. Jag brukar ha den där liknelsen med att när jag går och köper mellanmjölk på ICA. Att folk kommer fram till mig då. Ja. Och det är ju ofta det de tar upp.
Ja.
Vilket lag skulle ÖSK ställa på benen om de skulle spela powerplay?
Ja. Det är mycket heta åsikter kring det också.
Ja. Vilka skulle du ta upp?
Ja, jag har faktiskt då funderat lite på det här under dagen här. Och jag tänker mig en paraplyformation, klassisk hockey-powerplay-formation.
Ska vi börja med backarna så inte du tar alla mina fem?
Ja, så kan vi göra.
Ja.
Men då tänker jag, om man då ska ha en back, för det är ju där man har oftast, det är sällan man spelar fem forwards i ishockey-powerplay, så tänker jag man vill ha någon hårdskjutande där bak på linjen som ändå är en ganska bra passningsspelare.
Mm.
Så jag har haft lite svårt att välja, men jag funderar på om inte jag skulle ta Niklas Bergmark där ändå.
Ja.
Med en bra passningsfot kan fördela ut på spelarna i teckningscirklarna. Och ändå, jag tror att han har hyggligt löd i dojan. Men vem har du valt?
Ja, jag tänker lite samma, att jag vill ha en point här. Mm. Någon som, men då har jag valt Kevin Walker som både kan passa.
Så du går ifrån att vi ska ha en back?
Ja, men det här är ju en hockeyback. Då skulle du inte ha några mittfältare i ditt lag då.
Vad menar du? Det skulle bara mittfältare i så fall.
Ja, precis. Ja, men jag är helt öppen för att ställa vilka som helst, vart som helst.
Uh-huh.
Mm. Så på min ena backposition skulle jag ha Kevin Walker.
Okej.
Okay. Ja, nu är det spänd stämning i Hemmaborgen-studion.
Ja, exakt. Ja. Nej, men jag hade också kunnat tänka mig Walker som point, men då skulle jag inte säga att det är en back.
Okej, okay. Ja, men en hockeyback är ju det.
Ja, kanske.
Mm.
Okej.
Okay. Mm. Ja,
Walker,
som
Walker blir Fredriks back.
Ja, precis.
Ja. Ja, nej, men det är bra. Vill du gå vidare? Nu kan du få säga först då.
Ja.
Du ska ha en till back då? Eller?
Ja, precis. Jag vill ha en stabil back som kan försvara mot eventuella kontringar.
Mm.
Och då tar jag Nasir Omoro ändå. Då.
Mm. Vart petar du in honom då?
Han blir den andra backen.
Ja, men vart står han i powerplay då?
Ja, vänta nu. Jag är ju dålig på hockey.
Du har inte sett några slutspelsmatcher.
Hur ställer man då? Ställer man med en back längst bak eller?
Och sen, det var ju där du hade Walker nyss.
Ja, precis.
Som skulle fördela från point.
Ja,
då måste du ha Moro som skytt till vänster då. Så att han får högerfoten inåt.
Exakt, ja men det får bli så.
Ja. Mm. Ja, där vill jag ha David Seger. Som,
ja. Ja, jag förstår.
Till vänster i powerplay med ganska bra skott. Och sen så kommer han kunna hitta in fina passningar i slottet. Där jag kommer ha en nästa spelare då som jag sätter in. Höga slottet sätter jag in Noel Milleskog. Så han har vänsterfoten där så kan han få direkt passningar från Seger. Från Seger slott till vänster och så kan spela in direkt på Noel. Det är min tredje spelare.
Ja, men det är bra det här. Jag känner att jag inte riktigt bottnar i hockeytaktiken. men ja, precis. Jag hade ju tänkt att ha egentligen två backar då, men där Walker är någon typ av lite mer point. Mm. Så då blir det väl då Walker och sen till vänster om honom blir Moro med skottfoten in. Mm. Men jag vill ha ännu mer skottkraft där på så det du kallar, vad sa du, höga slottet?
Ja,
nej.
Ja.
Ja, nej, det är inte den.
Eller vänstra teckningscirkeln.
Vänstra teckningscirkeln kör jag Jake. Mm. Med foten inåt. Ja. För han kommer ladda på där.
Ja.
Och sen så hade jag ju tänkt, vem 17 skulle jag ha i mitten? För jag hade tänkt att ha Milleskog till höger.
Ja.
Också med foten inåt då.
Ja.
Mm. Mm. Och sen tänkte jag att det skulle vara någon center där inne som är lite...
Mm. Ja. Du tänker mer typisk hockeyfemma, 2-1-2 liksom.
Ja, precis. Mm. Med en center där i mitten.
Ja.
Och jag inser ju att det här är inte riktigt pro-level hockeycoachning jag håller på med här.
Jag tror inte Niklas Eriksson, eller ja, nu är inte han tränare längre, men han sitter kanske inte och lyssnar på Hemmaborgen och känner att det är så vi ska spela nästa år, grabbar.
Vässa pennorna! Ja, du har en kvar då.
Ja, jag har två kvar ju.
Har du två kvar?
Ja, jag har till höger då, men också där du hade Noel då, så sätter jag Backman med vänster foten.
Ja, men det är bra.
Också, men där tänker jag lite mer att styra från honom.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Och de där lite finess, kanske inte, jag vet inte hur bra skott han har egentligen riktigt, men kan säkert smyga in och placera in någon boll i bortre och sådär i alla fall.
Absolut, det tror jag. Han har ju bra, han hade ju ett fint skott mot Landskrona.
Mm. Och sen sist då, så framför mål tänker jag som lite murbräcka, sätta returer, peta in bollar. Adi Fisic får skymma målvakt och stå framför mål. Som lite måltjuv och storlek där framför och brottas.
Ja, och med det här uppställningen som du nu har lärt mig, så då skulle jag nästan sätta in Axel Andresson där inne.
Mm.
Som kan stå och stångas. Liksom. Mm. Men om jag ska vara sann mot min egen uttagning. Så
inte han centern du tänker på.
Nej, så var inte han centern. Då hade jag Lucas Limon där. Ah, men jag förstår ju att det är orimliga i det här nu. Men jag får ändå stå för det. Lucas Limon som är lite så här klok där i mitten.
Mm.
Jag ser ändå att han skulle kunna vara inte en center på SHL-nivå. Fast han ser ut som en Division 1-center lite grann så där.
Det är inte omöjligt att han kan snöra på eller dra på sig Lindlövens tröja till vintern och ändå komma undan med det.
Ja, på sin smartness.
Ja.
Han har liksom inte skridskoåkningen och inte riktigt kraften som bär hela vägen upp till SHL. Men smartness och speluppfattning och sånt här håller till en center i kanske andra linan i Division 1.
Ja. Ja, spännande. Lyssnarna får väl avgöra vilket powerplay de skulle vilja ställa på benen om nu ÖSK skulle få spela den någon gång.
Jag har insett två saker. Att jag skulle helt klart ta ryggen på dig och att det finns en anledning till att jag inte har skrivit hockeytexter på flera år.
Ja. Bra, då kan vi konstatera det och gå vidare med nästa tanke här istället, som var, vi har diskuterat många namn här nu i ÖSKs trupp, och frågan vi ställer oss här lite är om ÖSKs trupp är för tunn. Vi var ju inne lite på de bitar i början också som vi tycker inte har stämt så här långt. Vad kan man säga om truppen som den är byggd? Håller den för att spela som man vill, och är namnen tillräckligt starka, och är den tillräckligt breda framförallt?
Mm. Ja, olyckskorpan har ju redan börjat ljuda. Mm. Man ska kanske inte överdriva hur talande det här snacket i vårat kommentarsfält är liksom under matcherna. För där finns det folk som gärna, som jag brukar säga, gärna kastar sig på svärdet. Gör harakiri så fort som möjligt. Drar ur botten på båten, sänker den och så, tycker jag ibland.
Ja, ja,
man tar gärna ut allt elände som finns i förskott. Mm. Nästan innan det har hänt. Och nu har det gått 2 matcher. Det är inte riktigt läge att hissa vit flagg och säga att allt är förgäves ännu. Men jag tycker att flera kommentatorerna har poänger verkligen nu. Laget väger, man får känslan av att laget väger lite lätt alltså.
Mm.
Främst framåt. Och det är lite det vi pratade om förut, det här vägarna framåt. Man måste ha flera verktyg i sin låda för att kunna göra tillräckligt mycket poäng för att hänga med i toppen.
Mm.
Och på det sättet så tror jag att den offensivt sett är lite tunn. Hade Erik Björndahl suttit på bänken i de här 2 matcherna så hade han fått rejält med speltid. I alla fall 40 minuter på 2 matcher, kanske mer.
Mm.
För att det har ju varit sådana matcher som man bara... Gärna Erik Björndahl in och stångas lite.
Mm.
Nu sist så gjorde Adifisic ett helt okej inhopp och visade att han kan vara ett alternativ på superettanivå. Men han har ju inte den där erfarenheten. Han gjorde debut egentligen på seniornivå. Han gör ju sina absolut första seniormatcher.
Mm.
Vilket gör att det inte går att riktigt ställa de kraven på honom, tycker jag.
Noel blir helt ohotad egentligen. Som han blir väldigt tydligt så här... den som ska göra det framåt, alltså göra målen. Det känns som att det inte riktigt är där att man tror att ja, men en dålig match och sen kommer Fisic in från start istället för att man vill spela lite på ett annat sätt med en tyngre anfallare. Det hade varit lite enklare att plocka av Noel för att sätta in Björndahl, alltså om man nu vill trycka på sista kvarten. Nu blir det lite att, inte lika lätt att byta ut honom på något sätt, känns det heller. Även om, jag vet inte om det är rätt och fel att byta ut honom, men nu blir det lite att hoppet ställs till att han ska komma loss någon gång och göra ett mål.
Och det finns ju 2 saker i det där, att Erik Björndahl har ju spelat 2 matcher nu i norrättan för Karlstad och inte gjort mål ännu, så det är inte så att ÖSK har släppt iväg en magiker som skulle ha gjort massa mål, men som en rollspelare i superettan så tror jag att han kunde ha blivit viktig även i år.
Mm.
Så handlar det ju om det där att man måste ju utnyttja Noel Milleskogs styrkor. Vi såg ju mot Östersund när han fick bollen väldigt mycket på kropp med Theodor Rask i ryggen. Där han helt enkelt inte riktigt orkade hålla emot. Det var väldigt, och den här Masur såg ju enormt stor ut, den andra mittbacken. Så man måste ju då spela mera på sina styrkor. Men sen är det där som skaver lite.
Mm.
Det går inte, vi har redan tagit upp det här med kombinationsspelet. Mm. Hur många mål kan man göra på det sättet? Mm. Det här drömscenariet som är borta mot BP-kuppen när Samuel Dahl spelar till David Seger, va? Som blir helt fri nästan från halva planen. Sånt händer inte. Det är inte så man bygger ett vinnande spel.
Nej.
Det är ju jättekul om det händer, men det är ju inte... att möta ett så förvirrat försvar som man gjorde mot BP. Det gör man inte så ofta.
Nej. Och sen, jag såg någon tweet här idag, tror jag det var, att någon som tyckte att man skulle trycka upp Sebastian Krona på de här 2 offensiva mittfältspositionerna istället och sätta ner Seger för att få just mer tyngd framåt. Jag vet inte om det, alltså går det igen att göra en sån rokad att spela till exempel Krona? Det är väl han eller Walker som har lite mer, skulle kunna ha lite mer tyngd komma fram, eller så är det ju att spela Fisic från start då. Det är väl är det ens ett alternativ att sätta upp någon av de mittfältarna? Fisic är ju ett alternativ då eftersom han hoppar in på den positionen ungefär, men mittfältare, kan man göra om rokaden och dra ner Seger? Skulle det verkligen, jag vet inte.
Att dra ner Seger tror jag känns ju som en ganska bra idé. Aha. Det blir ju ett mer dynamiskt mittfältspel, tycker jag då. Jag skulle kanske föredra då att plocka upp Kevin Walker på en av 10:orna.
Mm.
Det skulle bli ett annat spel, och han har en förmåga att ta sig in rätt så skaplig på huvudet igen. Mm. Men ja, jag tror ju inte riktigt att det är det man ska göra nu. Nej. Däremot så kanske man ska titta lite på hur man använder David Seger, om inte Sebastian Krona bör beredas plats på något sätt. Mm. Och i det här läget kanske det är faktiskt på Lucas Lyons bekostnad. Mm. Att man skulle spela med ett defensivt mittfält med David Seger och Lucas, eller David Seger och Sebastian Krona då.
Ja, drar man ner Seger så känns det ju på ett sätt som att man vill ha in lite mer stabilitet som kanske Krona har på ett annat sätt än Slimon, även om han också har ja. Väldigt fina egenskaper, så känns det som att man blir mer, som du sa, dynamiska om man då får in Krona med lite mer rutin och styrka än Slimon, som har vissa av de egenskaperna som Seger också har liksom i bollbehandling och så.
Och sen är man ju ändå så där, Slimon har gjort en jättefin år hittills. Mm. Vad får man om man då behåller tron på honom? Kan man få igång honom så kanske det finns större rewards i honom än i många andra spelare. Ja. Men man kan inte heller vänta jättelänge.
Nej.
Ja, det är lite knivigt faktiskt. Mm. Sen tror jag att en spelare som Jake Larsson kan fortfarande göra ett jobb för ÖSK. Han, att snabbare komma till avslut och sådana där.
Jag tror också det är en spelare, den som jag ser som den som skulle kunna hitta på lite grejer på egen hand i offensiv väg. Mm. Det är han som har det där, kunna utmana, slå sin gubbe och vika in och skjuta. Det är inte så många andra som har det där i offensiven, känner jag.
Precis. Tillbaka till ursprungsfrågan. Mm. Är ÖSKs trupp för tunn? Så tycker jag väl inte det egentligen. Det är möjligtvis att man skulle vilja haft ett till alternativ framåt. Mm. Annars då tycker jag inte. Vi måste ju ändå vara realistiska i den här ekonomiska verkligheten som ÖSK finns i. Där man inte har råd att ha någon jättetrupp.
Nej.
Och det går inte att så här värva in en anfallare som ska vara backup till Noel Milleskog och tro att den spelaren har någon jättehög klass.
Nej.
Så det är väl, ÖSKs trupp är ungefär på den nivå, tror jag, som man kan förvänta sig, men man kanske skulle behövt en lite annan alternativ där framme.
Mm. Ja, vi får se om man lyckas anpassa anfallsspelet på något sätt också, så man kan skapa chanser på fler sätt. Eller om man får göra förändringar till sommaren. Men vi ska kolla på den trupp som ÖSK hade lite grann när man åkte ur Allsvenskan. Jag skrev ju om den inför säsongstarten här. Vad som hände med alla spelare som har lämnat klubben sedan dess. Och då ska vi se där om det finns. Vem i det laget hade man helst velat få in i dagens ÖSK? Har du tittat på listan? Vem säger du att du helst skulle vilja se i ÖSK utifrån de som har lämnat sedan man senast spelade i Allsvenskan?
Ja, det är ändå svårt att komma runt Taha Ali, tycker jag. Mm. Som ju definitivt på superettanivå skulle kunna vara en attraktion. Han kommer, jag tror fortfarande att han kan bli det även för Malmö under Henrik Rydströms ledning. Så jag skulle nog ändå säga Taha Ali.
Mm.
Du då?
Ja, jag hade nog också honom, men jag får säga en annan, men jag ska bara fylla på lite med Taha Ali. Just att han också känns som att det var så ÖSK att hämta in honom på de grunderna och som han spelare var. Och man tänkte, bra gjort att fånga in den här talangen liksom. Och sen så känns det som att ja, han var här, men det blev aldrig någonting. Så det känns som en liten så här, vad ska man säga? Det blev en liten besvikelse trots att han har blivit så bra på något sätt.
Ja, väldigt märkligt. Ja. Det blev en kvartsspel tror jag i Allsvenskan.
Ja. Och det gör väl också att man känner att man skulle vilja ge en chans att få göra avtryck i ÖSK-tröjan, det som aldrig blev som man trodde skulle bli, kanske.
Framförallt nästan tvärtom, att ÖSK-publiken skulle få se Ali, vilket de aldrig fick.
Nej, också det som vi var inne på, att han tillför lite de egenskaperna som kanske saknas lite grann i laget nu också, så utifrån det så tror jag att han skulle passa bra in i hur de spelar. Men den som jag då får säga istället då, det blir väl nog ändå Nahir Besara, för att han är den bästa spelaren nu av de som ÖSK hade i sitt allsvenska lag då. Man vet vad han har gjort i ÖSK-tröjan och man vet att det inte gick något bra senast han var med och de åkte ur, men han är ändå en klass över de andra i det laget man hade då. Jag tror att han skulle kunna göra väldigt stor skillnad om han fick komma in och spela på de här positionerna strax bakom spetsen.
Ja, men det är ju 100% så att Nahir Besara skulle vara enormt. Jag vände mig lite mot det där att det inte gick bra. Det gick ju inte bra för laget.
Nej,
men Nahir kom in ganska snabbt och blev lagets bästa spelare. Även om det var en dysfunktionellt lag som inte fungerade alls den hösten han spelade. Men han var ju ändå bäst liksom. Så i match efter match igen. Det var ju bara det att man jämförde med honom hur han hade varit gången innan han var i ÖSK, när det regnade in bollar i krysset. Men det gjorde det inte den där året.
Men det gjorde det förra året i Hammarby-tröjan.
Precis,
istället.
Då var han tillbaka det var ett ösregn rakt upp i krysset hela tiden. Det är klart, hade man valt vem som helst av dem där, så då har du helt rätt. Precis som i powerplay-kedjan så, eller femma, så tar jag 100% dryg på det. Ja, förklara mig lite, ge mig lite med upprättelse, så hade jag faktiskt tänkt inför det här segmentet att stryka Nahir Besara.
Ja, han får man inte ta.
Nej, precis. Nej. Det var därför jag tänkte på, för han är ju det självklara valet. Ja. Han är ju den överlägsna spelaren.
Men vi kan säga några bubblare då utöver han och Taha Ali. Och,
vilka har du?
Det beror på hur man ser det. Dennis Kollander var ju väldigt bra då också stundtals under den säsongen. Den som ändå kom undan flera matcher med bra i betyg. Och jag har ju alltid, och jag tror du också är på det spåret, att man har alltid sett det där som finns i honom, att det är en bra spelare. Men med tanke på hans skadehistorik, så då, ser man till det, så är det klart att man inte skulle välja honom till att komma in i ÖSK. Men om man skulle vara en frisk Dennis Kollander, så skulle jag nog kunna ta honom. Utöver honom kanske, Dennis Hymmet som gick till Kalmar, har ju varit bra när han spelat i ÖSK också. Så det är väl de jag tänker först och främst som bubblare.
Ja, Dennis Hymmet i det här ÖSK skulle kunna ge de där andra sätten att göra mål på. Det skulle vara intressant att se faktiskt. Han är ju ingen fysisk target player så, men han är en väldigt smart spelare som kan göra mål på många olika sätt. Där kan man ju minnas tillbaka på den där hösten under pandemin, när han var helt otrolig i det här otroliga debuten mot IFK Norrköping hemma. Ja, det är fina minnen för de ÖSK-arna. Och något som alltid kommer vara kvar i mig, att ÖSK-publiken aldrig fick se det där på plats när ÖSK var vann med 4-3 hemma mot IFK Norrköping. I Dennis Hymmets, man kan bara tänka skillnaden mot den fonden. Nu sprang han mot en helt tom läktare, men tänk vilken elektrisk stämning det hade varit om det hade varit på riktigt.
Har du någon mer bubblare, eller ska vi...
Ja, jag tror vi stänger det.
Ja, då rör vi oss vidare mot... Vi kanske är någon av de här spelarna vi ska prata om igen nu, för att vi har kommit fram till momentet som heter Vad hände med honom? Och då beger jag mig ner här lite mot golvet på jakt efter en mytomspunna påsen, höll jag på att säga, med...
Ja. Den är ju uppdaterad.
Den är uppdaterad?
Ja. De första avsnitten så var det ju en sån här avfallspåse som låg på golvet. Det var inte värdigt för någon, så kan jag säga.
Nu får man säga att du har uppgraderat ordentligt med, är det en påse från upptaktsträffen?
Ja, precis.
Det är lite superrättan logga på i alla fall.
Fotboll på riktigt.
Det är från. Ja, då ska jag ta ett namn här då.
Nu ska vi se. Vi har ju haft lite olika namn. Vem hade vi senast? Det är ju stora namn vi har haft. Jag hade Axel Kjell senast. Det var ju riktigt bomb.
Alltså, ja. Men nu kan vi i alla fall konstatera att den här veckan blir det Nedim Halilovic.
Nedim Halilovic.
Vad kommer du att tänka på spontant?
Jag tänker spontant på det. Egentligen så gjorde han gjorde ju det avgörande målet för ÖSK 2006 när ÖSK gick upp i Allsvenskan efter att ha blivit utkastade på grund av dålig ekonomi då 2004. Så missade man ju uppflyttning 2005, och sen 2006 så gick man tillbaka till Allsvenskan, och då var det Nedim Halilovic som gjorde det avgörande målet på hemmaplan mot Assyriska i den sista omgången. Men det jag tänker främst på, det är ju hans mål när ÖSK vände underläget till seger borta mot IFK Norrköping på Idrottsparken. ett sånt där fantastiskt mål. Du vet när man sitter precis bakom en målskytt och ser hela bollbanan. Ja, ja. Det var en sån, när man satt där på idrottsparken och var på plats, så var det en sån här härlig träff som bara forsade upp mot det bortre krysset. Och jag satt bakom och fick hänga med på hela bollbanan. Mm. Otroligt. Mm. Han var ju en bosnisk landslagsspelare som kom till ÖSK den sommaren då, som en stor satsning. En stor profil, lite så här 100% Balkan-anfallare liksom, som var en skön typ, hög nivå för Superettan förstås. Mm. Ni kan ju tänka er, kolla på Bosniens landslag nu med, vad heter
Dzeko.
Det? Dzeko, Edin Dzeko.
Dzeko i ÖSK.
Ja, nej, det är inte riktigt så. men tredje anfallaren kanske. Ja, ja. Nej, men Bosniens landslag är ju starkt. Det var inte riktigt lika starkt då. Men Nedim spelade en del landskamper då. Mm. Och ja, som sagt, var avgörande. Sen så, du vet det där man brukar säga, en riktig svensk, hur bra kommer den här bli med en riktig svensk försäsong i benen? Sanningen för Nedim Malilivuk var inte så bra.
Så kan det vara.
Han kom in i säsongen 2007 då med en riktig svensk försäsong i benen, och han var seg och väldigt väldigt nedtränad, och sa flera gånger att han var ju chockad över vad han hade blivit utsatt för under vintern, och han lyfte ju aldrig riktigt sen.
Nej.
Och försvann.
Ja. Och då kan jag, som har tagit fram facit här på vad som hände med honom, senare redogöra för det här. Och han har varit runt på många ställen, får man säga.
Mm.
Han började med att gå till HNK Rijeka, som man kanske känner igen då. Eftersom att ÖSK har hämtat nyligen, 2 år sedan, Gilo Anhamad och Nasiru Moro från den klubben. Var det inte därifrån? Nej, det var Goric. Ja, nu blandade jag ihop klubbarna. Ja. Förlåt.
Ja. Men det var Kroatien
i alla fall. Mm. Och sen var han i Albanien i FK Dynamo innan han kom tillbaka.
Storklubb, Dynamo Tirana.
Sen var han tillbaka i Sverige och Dalkurd.
Ja just det, han var i Dalkurd.
Och jag ska se hur det gick för honom. Nu tryckte jag på fel. Han gjorde bara 7 matcher, inget mål där, så det blev inget kanske stort avtryck där.
Han var väl ändå skapligt, han var ju gråhårig kommer jag ihåg, när han var i så här gråtinningarnas charm lite redan i ÖSK, så efter ett par säsonger runt om på Balkan där och sen tillbaka till Dalkurd, så var han säkert då borde han ha varit ganska lite äldre.
Ja, och sen så tror jag att det ser ut som att han gjorde ett litet uppehåll innan han återupptog karriären i Kroatien igen då, i Novi Marof, och sen var det Medjimurje. Och sen 2 österrikiska klubbar innan han till slut avslutade då i Novi Marof.
Jaha,
den kroatiska klubben.
Ja, det kan jag inte säga någonsin har hört talas om. Vad var ni i Österrike då?
Stinats och Ollersdorf.
Okej.
Okay. Så jag kan tyvärr inte ge så mycket detaljer om de klubbarna helt enkelt.
Man får inte Champions League-vibbar.
Nej, det kan vi väl säga. Men däremot kan jag säga att fylla på det bara med att han 15 landskamper blev det för Bosnien.
Ja, och tänk nu. Det är inte så ofta ens toppklubbar i Allsvenskan värvar ordinarie landslagsspelare från Bosnien. Det var en liten annan tid då som man kunde locka sådana spelare till de här breddgraderna. Nedim Halilovic är ju en viktig spelare i ÖSKs moderna historia, får man säga.
Mm. Med det så ska vi väl runda av det här avsnittet. Hur tycker du har gått här utan Elenas närvaro?
Ja, men det tyckte jag gick jättebra.
Ja,
jag är också återigen överraskad över de starka namnen vi lyfter fram från den här påsen.
Ja. Men det är väl så, det är bara idel starka namn.
Ja, det är destillat
har gått igenom den här klubben.
Ja, det är destillat av ädel fotbollsadel.
Ja, så måste det vara. Där,
ja. Men vi har haft Patrik Antonen, Petim Hasani, Axel Kjeld och nu Nedim Halilovic. Starka namn.
Så är det. Med det så tackar vi för att ni har lyssnat för den här gången, och så säger vi på återhörande.
Hej! Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.